Det här är P1, Sveriges Radio.
Vi ska testa lite ljud här bara. Men jag vet ju att du nyss kommit hem från Gotland där du har sommarhus. Och en trädgård som du tagit hand om hela ditt liv. Hur är det att inte längre själv kunna arbeta i den där trädgården?
Ja, det är konstigt. Det är väldigt konstigt faktiskt. Och särskilt häromdagen, för då satt jag mig utanför lusthuset. Och så fick jag plötsligt lust att ta en cigarr. Alltså ingen cigarett, vi har röker inte cigaretter. Men cigarrer kan jag gilla. Och då rökte jag en cigarr. Och så satt jag där och så såg jag Per som gick där och slet med de där buskarna. Och då fick jag lite dåligt samvete. Men samtidigt tänker jag att ja, nu går han och sliter här. Och tidigare var det jag, och jag är egentligen tacksam över att sitta här och röka cigarr och titta på när Per jobbar. Ja, men på något sätt kändes det som lite grann, du vet, generationerna som avlöser varann på något sätt. Va? Och då kunde jag acceptera tanken.
Ronny Ambjörnsson är idéhistorikern som hela sitt liv har utforskat tankar och idéer, utopier, manligt och kvinnligt och så trädgårdens betydelse för människan. Men hans böcker har också nått långt utanför akademin, kanske framförallt när han grävt i sig själv och sin egen bakgrund. För Ronny Ambjörnsson är professorn som aldrig blev kvitt sina egna rötter. Och tur är väl det. För arbetarklassgrabben Ronny från Göteborg har som få andra lyckats sätta ord på den kulturella klassresans innebörd och känsla ner till minsta detalj. Dels i självbiografiska boken Mitt förnamn är Ronny och dels i Den skötsamme arbetaren. Där skildras hur arbetare i Holmsund utanför Umeå i början av 1900-talet gick från att supa till att bilda sig och tog kontrollen både över sin tid, sitt liv och på sikt även samhället. Hela sitt liv har Ronny Ambjörnsson själv hållit den här skötsamheten högt. Skrivandet, tanken och folkbildningen. Nu är inte kraften fullt ut det den varit i den numera 88-årige kroppen. Men perspektivet är också något annat. Var det där lika viktigt som man trodde? För 4 år sedan dog hans dotter Nadja och förra året hans fru Lilian. Och den här söndagsintervjun börjar just där, i hur han kan hävda att kärleken är en tanke, en konstruktion, när hans eget hjärta bokstavligen gått sönder av den.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ronny Ambjörnsson.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om kärlek.
Ja.
För det är ju ett ideal som du menar uppstod på 1700- och 1800-talen. Ja. När familjen inte längre knöts ihop av att driva ett jordbruk tillsammans.
Ja.
Och du höll ju en föreläsning om det där 1972 på en båt i Nybroviken. Där du starkt hävdade att kärleken, det är en konstruktion.
Ja.
Men det finns ju en person i publiken som inte håller med och som invänder mot din tes. Minns du det?
Ja, det minns jag väldigt väl. Det var min blivande fru som sa att det, man kan inte säga att det är bara ett påhitt, kärleken, den finns. Och sa nej, det är bara ett något påhitt som vi har. Och hon vidhöll sin uppfattning och jag vidhöll min. Mm. Och sen så småningom gifte vi oss.
Hon lyckas inte ändra på din syn på kärleken, eller?
Nej.
Det är otroligt ju.
Ja, det var lite märkvärdigt.
Tyckte hon inte att du var lite oromantisk då?
Jo, det tyckte hon nog. Alltså. Hon tyckte nog jag kunde vara lite mer romantisk. Jag tyckte det var spännande det här tanken med att det som vi uppfattar som så oerhört viktigt i vår kultur som den har utvecklats med litteraturen och filmen. Kärleken skulle vara en påhitt. Mm. Jag tycker jag är en ganska genial tanke.
Ni fick ju vara tillsammans i 50 år innan hon gick bort i fiol. Hur var det att förlora henne?
Ja, det var lite konstigt. Mm. Jag kan liksom inte förstå att hon är död, att hon dog för ett år sedan. Mm. Hur kan en människa som är så levande vara försvunnen? Det tycker jag. På något sätt är det ju lite konstigt. Mm. Döden. Mm.
Men tycker du fortfarande att kärleken är en konstruktion?
Ja, det tror jag. Fast jag tror att det finns konstruktioner som man har levt med så länge, liksom i historien så att säga. Så att det blivit inte bara en konstruktion, utan det är en känsla liksom. Mm. Mm.
Strax innan Lilian dör så får ju du en hjärtinfarkt för ett år sedan. Vad var det som hände?
Ja, alltså Lilian var ju dålig, va? Men hon hade liksom pigga perioder. Och så fick hon en hjärtstopp, alltså. Det låter ju liksom ganska drastiskt att få hjärtstopp. Och då ringde det Siri och berättade att mamma hade fått hjärtstopp. Och då höll jag att ta på mig skorna. Jag kommer inte ihåg att jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra. Jag satt med skorna i handen. Och då förklarade läkaren det som att jag hade fått någon slags hjärtstopp som orsakades av Liljans. Att jag trodde att Lilian var död. Va? Mm. Ja.
Broken heart syndrome.
Det heter det. Mm. Ja. Det är lite märkvärdigt. Mm.
Tänk att två människor kan vara så sammanlänkande att när den ena får hjärtstopp så får du en hjärtinfarkt.
Det är oerhört egendomligt. Mm. Ja. Men så var det. Mm. Ja. Mm.
Efter ett liv präglat av nyfikenhet och upptäckarlust och kunskap, hur är det med den där nyfikenheten nu när du har fyllt 88 år och livet går in i sin sista fas?
Ja, jag är nog nyfiken på ungefär samma saker. Även om jag är liksom lite tröttare nu. Men i stort sett så är jag nyfiken på samma saker. Ja, och det är ju då saker jag kan liksom nå genom att läsa, eftersom jag är historiker då, idéhistoriker. Och ja, och sitter jag och läser mycket. Mm.
Jag tänker på dina dagar när du skrev, för de var ju väldigt inrutade och disciplinerade. Det var att skriva, vila och sedan läsa i en tydlig ordning. Hur tillbringar du dagarna nu när du inte längre skriver?
Jag tillbringar dagarna med att jag börjar läsa tidningen. Och så fortsätter jag läsa tidningen, så fastnar jag gärna i den. Och så sjunker jag ner i soffan. Och så ska jag gå över då till någon bok som jag tänkte jag ska läsa. Man gör inte det, därför att jag fastnar i tidningen i något. Ofta blir det någon slags, vad ska man säga, tvångsartat läsande. Alltså, jag tycker att nu har jag läst hela tidningen. Och den här artikeln, den har jag egentligen läst. Men så sitter jag ändå och läser den. Mm. På något sätt mot min vilja. Men jag tycker också att det är rätt bra det här att följa med vad som händer, det tycker jag.
Men hur är det här att du sjunker ner i soffan när du tidigare präglades av det här skötsamhetsidealet och plikten att arbeta?
Jo, Ja, det är inte så lätt, för att det är ju liksom ett slappt sätt att läsa, vad jag somnar ofta när jag är ju inte helt hemma med den rollen, men det får gå.
Så den där skötsamma arbetaren i dig finns kvar, eller?
Ja, det finns den. Jag skulle ju kunna tänka mig då att man kunde bara... Jag läser ju också deckare på kvällen. Va? Jag skulle kunna tänka mig att hela dagen sitta och läsa deckare. Men då har jag inte varit nöjd med mig själv, kan man säga. Va? Utan jag måste nog läsa något nyttigt eller någonting som kan vara nyttigt för folk, eller nya tankar. Eller sen kanske folk inte tycker det är så viktigt, men då får jag ju acceptera det.
Du, Ronny Ambjörnsson, man kan säga att du är en del i ett större sammanhang med forskare och akademiker som på 1960- och 70-talen bröt ny mark genom att skriva folkets historia istället för överhetens. Du skrev till exempel om norrländska sågverksamhällen och arbetare som ägnade sig åt att bilda sig själva på kvällarna och helgerna. Ja. Inte om kungahus och stora filosofer. Jag skulle prata med dig om boken Den skötsamma arbetaren. En bok som du skrev och som blivit något av en klassiker och som betytt mycket också för mig personligen. Och jag tänkte att jag skulle läsa högt ur förordet för dig.
Ja, gör det.
Av Anna Karlstedt. Det känns en aning slitet, uttrycket en modern klassiker. Men Ambjörnssons Den skötsamma arbetaren kräver den beskrivningen. Och bokens dragningskraft har inte blivit mindre av att den är så svår att få tag på. Den stjäls från biblioteken. De olika utgåvorna är slutsålda på förlaget. Den är svårfunnen på antikvariaten. Studenter och lärare piratkopierar den i smyg. En riktigt bra raggningsreplik på en fest bland humanister skulle vara, citat: vill du komma hem på en kopp te och låna mitt exemplar av Ambjörnsson?
Ja, jag är väldigt glad över sådana citat. Alltså, det är klart att om man växer upp i total okändhet eller anonymitet, va? Och så skriver man därför man tycker det är roligt. Och om någon då gillar att läsa vad man skriver, då blir man ju väldigt stolt, alltså.
Mm. I den här boken så skildrar du en skötsamhetskultur som växer fram bland arbetarna i Norrland. Och du gör det med en personlig stil som utgår från din egen uppväxt bland den absoluta arbetarklassen i Göteborg. Vad var det du ville utforska i den här boken?
De här jobbarna som jag studerade då, det är Holmsund som ligger 2 mil utanför Umeå. Det är liksom Umeås hamn, kan man säga. Så var det att de hade ett väldigt liksom livligt föreningsverksamhet. Och det var liksom inte sådana föreningar som jag själv tänkte gå in i. Nykterhetsloger. Och det var också en del religiösa föreningar. Men vad jag förstod så hade de väldigt roligt i de där. Och de skapade också sådana här studiecirklar. Där de kom på att de ville studera till exempel historia. Och då läste de historia. Och så resonerade de kring historien. Och det tyckte jag var roligt, därför att det har jag ju själv gjort och ungefär på samma nivå som dem, va. Även om jag så småningom steg i de här akademiska graderna, så tyckte jag att de tänkte ungefär på samma sätt.
Men det är också en skildring av arbetare som går från att i princip supa ihjäl sig och fördriva sin tid med destruktiva saker och tar makten över sina liv och skärper sig, så att säga.
Ja, det är viktigt att de kom fram till något beslut där man inte bara skulle fördriva tiden genom att supa, va? Utan tiden kunde användas till olika saker. Och det kommer jag ihåg att min morfar som jobbade på margarinfabrik, den heter Pellerins margarinfabrik i Göteborg. Han sa också att man måste göra någonting, man måste läsa någonting. Och själv så målade han tavlor och de blev ju väldigt, det var ju bara avmålningar av andra kända målningar. Men han tyckte det var roligt, han tyckte liksom att de egna målningarna, även om de bara var avmålningar, det var någon slags skapelser. Och han kände sig mer betydelsefull, att han kände sitt liv på något sätt berikas av de här sakerna som han gjorde. Dels målade tavlor och dels hade en kolonistuga utanför Göteborg där han odlade.
Mm. Ja. Men det är som ett ideal som går ut på att man ska ta sitt eget liv på allvar.
Ja.
Och vara skötsam, sträva och använda tiden till att bilda sig. Och så småningom både ta makten över sitt eget liv men även över samhällsförändringen.
Just det.
Mm.
Det är det som låg bakom. Och så han tänkte min morfar var som, han var ju också någon slags gårdskar som skulle sköta om den här hyreshuset där de bodde. Så han gick och sopade gården och sådär va. Och så kom det ofta då folk som var fulla och då blev han väldigt upprörd över att de bara drack och liksom lät dagarna gå och inte försökte skapa någonting som de kände meningsfullt av livet. Va?
Mm. Så det du såg i den tidiga arbetarrörelsen i Holmsund påminner om det du hade varit med om när du växte upp i Göteborg?
Ja, det var det kan man säga. Och min pappa, vet du, han höll ju på att göra en sommarstuga. Det höll han på med i stort sett hela sitt liv. Den verkade ju aldrig bli riktigt, riktigt klar. Men så att bygga sportstugan, det var för honom det viktiga att göra.
Mm.
Att göra någonting som var på väg till att bli någonting kan man säga.
Just det.
Ja.
Pappa jobbade på SKF, Svenska Kullagerfabriken i Göteborg och gick upp 4:30 varje morgon.
Ja, det gjorde han.
Hade han också det här skötsamhetsidealet, din pappa?
Ja, det hade han ju. Och det låg i det här att han skulle bygga den här sportstugan. Mm.
I boken Mitt förnamn är Ronny skriver du så här om hur det var att växa upp i Göteborg. Mamma och min syster sov i hallen. Hur det nu gick till. Hallen var minimal och det måste ha varit svårt att vända sig. Familjens mankön disponerade alltså var sitt rum medan kvinnokönet fick klämma ihop sig i det som blev över.
Ja.
Pappa var familjeförsörjare och jag var den som skulle lyfta familjen socialt. En förhoppning som aldrig formulerades men som satt i väggarna.
Ja, alltså då, pappa tyckte det. Att han tyckte om att läsa och så. Och hade han fått läsa, ägna sin ungdom åt att läsa, hade han varit lycklig, säger han. Och om jag fick den möjligheten så borde jag vara lycklig.
Var det meningen att du skulle göra en klassresa? Var det så planen var?
Ja, på sätt och vis. Alltså det är lite, det är lite dubbelt det här, därför att han tyckte väl att jag skulle få den här möjligheten att ägna mig åt att läsa. Men samtidigt så trodde han väl att jag därmed skulle kunna ändra mitt uppehälle, liksom mitt jobb, var det jobb jag skulle få.
Mm. Men hade du också den drömmen, eller var det dina föräldrars dröm att du skulle utbilda dig och lyfta familjen socialt?
Nej, jag hade inte den drömmen. Jag vill inte. Men det är klart att i den mån jag förstod vad de ville så tänkte jag inte sätta mig emot det. För jag tyckte det var ganska roligt att läsa, även om det var inte alltid roligt liksom i skolan kan man säga. Så tyckte jag det var bra. Det var, blev det en poäng som jag förstod det. Mm.
Du sa att din pappa hoppades att du skulle bli lycklig av att läsa. Som din pappa inte fick. När han stod där vid svarven varje dag. Blev du det då?
Ja, jag tycker nog att jag har blivit det. Jag tycker nog att jag har fått ett liv som jag har varit nöjd med.
Mm. Mm. Ronny Ambjörnsson, du är en av dem som med störst framgång skildrat hur det är att vara klassresenär. Framförallt i kulturell mening. Du har beskrivit den känslan och hur den tar sig uttryck och satt ord på det. Och också kommit att personifiera den svenska klassresan kan man ju säga. Vi kan ju börja med ditt förnamn, Ronny, som ju du redan där menar är en klassmarkör.
Ja, alltså mina kompisar som är klassresenärer. Min första professor i Umeå, och han kom från arbetarklass. Han hette Gunnar och andra hette liknande Erik och sådär. De hade svenska namn. Va? Men mina föräldrar gav mig ett utländskt namn. Och det delvis berodde på att Göteborg identifierade sig, tror jag, mycket med England. Fotbollen och sådär var ju ofta engelska namn, och då var det ju också filmen de såg. Alltså mina föräldrar gick ju inte i kyrkan. De var inte religiös, men de gick på bio. Och där fanns det personer som hette Ronny, som ofta då var någon förkortning för Ronald eller något sånt där.
Mm.
Och då gav man dem ett sånt namn, och då tog jag det som någon slags, ja.
Arbetarpojkarna i Göteborg, de hette sånt som Conny och Ronny och Sonny och Glenn.
Steve och Glenn och sådär.
Och det kom från film, alltså från amerikanska filmerna som visades på biograferna.
Ja, eller någon slags fotbollsspelare eller något sådant. Det var. Alltså de kom från en större värld på något sätt.
Mm.
Där de gjorde sig bekänta av namnet Ronny, Steve, Glenn,
just det.
Kent. Ja.
Vad skiljer de där namnen från medel- och överklassen skulle du säga?
Ja, de svenska överklassen, den har ju svenska namn, va? Och jag tror inte det finns så många Glenn i överklassen.
Mm.
Utan de heter nog just Gunnar och sånt. Så att jag liksom på något sätt blev laddad med det här filmiska idealet, va?
Men var det så då att när du satt där i någon sal och så träffade du någon annan som hette Conny eller Sonny eller Glenn? Var det så att ni då liksom insåg att vi delar samma bakgrund till skillnad från de andra i salen?
Ja, så tänkte jag nog. Ja, det fanns en Steve i min klass.
Mm.
Och en gång var vi ute och gick på en frukostrast. Och då var det hans pappa som jobbade på något bygge där. Och de ropade på oss. Och så vinkade vi åt dem.
Mm.
Och då kände jag mig lite stolt på något sätt.
Varför blev du stolt över det?
Ja, jag tycker liksom... Jag tycker borgare inte gör så jävla mycket. Och de sitter och bestämmer någonting ungefär som när jag tänker på idéer och sådär. Men arbetare, de satsar ju sina kroppar på att bygga någonting och göra någonting.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt mycket mer värt än att bara sitta och tänka ut något.
Så som du gör?
Ja. Mm. Alltså jag kunde ju inte tänka ut liksom några beslut i några företag, men jag kunde tänka ut hur folk hade tänkt tidigare i historien. Va? Mm. Det var ju då någonting, tycker jag.
För du skriver ju också i din bok att i de mest angelägna sammanhang kan jag brista ut i ett invärtes skratt, riktat inte minst åt mig själv. Här sitter du och gör dig märkvärdig när du borde stått vid svarven på SKF och tillverkat kullager. Vad är det du tillverkar? Ord? Fraser?
Ja. Ja, så kan jag tänka ibland. Och sen när jag sa det till min pappa då, så tyckte han att det var mycket bättre att tillverka tankar, därför att vad han tillverkade, det var bara delar till maskiner som vem som helst skulle kunna tillverka. Men de här tankarna som jag håller på att rekonstruera, det kunde inte alla göra. Så jag tyckte han det var bra.
Men det verkar som att du fortfarande tycker att det är finare att jobba i en fabrik än att tillverka nya tankar.
Ja, det tycker jag väl egentligen. Att jag är nog antagligen dubbel, för jag tycker också att jag är ju intresserad av det här akademiska. Jag är intresserad av historia. Jag är intresserad av vad folk, hur folk uppfattade världen för 1000 år sedan.
Mm.
Och jag vill inte byta ut det mot något annat egentligen. För mig är detta viktigt.
Men ändå så kan du tänka att det är finare att stå vid svarven.
Ja, det är det ju.
Mm. Men du, så småningom så börjar ju din akademiska karriär att ta fart. Och Ronny, pojken med arbetarnamnet som rör sig uppåt i de akademiska salongerna. Jag tänker att det finns en underbar scen när du installeras, när du blir professor. Och din mamma, som ju var med och drev på mycket för att du skulle utbilda dig, hon svimmar mitt framför drottningen och faller på drottningens klänning. Och du får bära bort henne och skäms.
Mm. Ja, det var väldigt jobbigt därför att, framförallt därför att jag måste böja mig ner så att hon inte, så att inte jag syntes när jag bar ut mamma. Och så går ner för trappan och då rusar då olika sådana här biskopar till, va? Och en biskop hade ett kors som dinglade framför mammas ögon. Jag tänkte, vad fan, nu får hon korset i ögat om man inte ser till så att jag bad honom att ta bort det här korset. Det var ju inte så liksom lyckat att ta bort korset.
Varför skämdes du?
Det var nog det här att det var inte så vanligt att ha arbetare som föräldrar när man är akademiker. Alltså det är liksom en kompakt borgerlig majoritet när man kommer till universiteten.
Mm. Varför svimmade mamma? Var det så stort eller?
Det var dels att hon satt bakom drottningen, va?
Mm-hmm.
Så ofta hon satt bakom en drottning. Och ja, så var det mycket hålligång, tal och sådär. Det var liksom en upphetsad atmosfär. Och, mm.
Hon var stolt över dig?
Ja, det var hon stolt över mig. Ja, det kan man säga.
Men du skämdes över henne?
Ja, ja, det var ganska typiskt.
Ja. Hur känns det?
Ja, det är lite jobbigt tycker jag, faktiskt. Ja. Jag vill ju inte helst skilja ut mig så mycket från folk som står nära mig. Men genom att vara till arbetarklassen så skiljer man ju ut sig, och en mamma som man måste bära ut ur festsalen, då skäller man ju verkligen ut sig.
Mm.
Och pappa som hade frack och som följde, sprang efter väldigt nervös.
Mm.
Pappa uppenbarade sig på akuten i frack.
Ja.
Allting var väldigt konstigt liksom, tyckte jag.
Det är en väldigt rörande historia.
Ja, på sätt och vis. Ja.
Det är som att du liksom inte kunde komma bort från din egen arbetarklassuppväxt.
Nej. Den hakade fast vid mig. Mm. Mm. Och när jag skulle invigas, eller vad heter det, promoveras, så hade jag ingen doktorshatt. Jag fick låna en kollegas doktorshatt. Men det var flera nummer för stor, så jag fick linda det med hushållspapper inuti sig. Va? Och sen när jag gick fram i det där tåget så där alla skulle promovera, så märkte jag att den där hushållspapper, det dinglade efter mig. Och mycket sådana där lite lätt löjliga saker i min ungdom.
En jobbig bild med tanke på att i din familj att det fanns det idealet att man inte skulle märka ut sig. Inte visa upp sig.
Nej.
Samtidigt fanns ju det här prestationskravet och skötsamhetsidealet.
Ja. Jo. Ja, det gick stick i stäv mot varandra. De ville nog att jag skulle utmärka mig på något sätt. Men inte genom att ha hushållspapper hängande efter mig. Jag tycker det är komiskt. Alltså, jag tycker mitt liv är lite fullt av komiska detaljer.
Mm. Ja. Du träffade ju en ny kärlek, om man får säga så, då för ett år sedan. Lena. Kan du berätta om henne? Är det kärlek?
Ja, jag tror det.
Mm.
Det är lite konstigt här, för att det var inte något som uppstod liksom sådär. Därför att hon bodde granne med oss på där vi bor på sommaren på Gotland. Va?
Mm.
Sen kom hon över någon gång och de började jag prata med henne. Och sen blev jag mer och mer behov av att prata med henne. Så att jag ser henne i stort sett, kan man säga, varje dag.
Mm. Du, i boken Mitt förnamn är Ronny så ställer du dig frågan varför du gifte dig så ung och varför du så snabbt slänger dig in i nästa relation när en relation tar slut. Du skriver då att du tror att det beror på just den här klassresan. Att du känner ett behov av trygghet. Du skriver så här. Den frihet som klassresan gav hade ett pris. Och priset utgjordes, ironiskt nog, av frihetens motsats, beroendet.
Ja, alltså, som klassresenär så gillar man ju inte sådana här förälskelser och sånt där. Därför att de hotar ju att upplösa liksom de förbindelser eller de föreningar man har ingått, gemenskap man har ingått. Va? Mm. Så att man vill hålla dem liksom lite borta sådär. Och det tror jag att jag har försökt göra. Jag liksom kan, jag kan bli extremt svartsjuk av det mest löjliga anledning, tycker jag.
Mm.
Ja.
Men det är att hela tiden söka en ny relation. Är mötet med Lena ett tecken på det, eller är det det handlar om, tror du?
Det kan det vara utan att jag tänker på. Jo, men det, så är det nog, ja. Mm. Så är det, det tror jag du har rätt, ja.
Men innebär det beroendet som du har, eller det här behovet av beroende,
ja,
gör att du aldrig blivit så fri som du hoppades att den här klassresan skulle göra dig?
Nej, jag var nog... Jag tror nog att jag... Klassresan, alltså dess frihetsideal, tror jag inte att jag klarade av riktigt.
Nej.
Utan... Jag längtade nog efter ett nytt beroende, tror jag.
Mm.
Som jag kunde gå in i med hull och hår. Och ett beroende som jag inte hade liksom tröttnat på sådär.
Vad tänker du om det? Att du inte klarade av frihetsidealet?
Ja, jag tror att frihet är en för svår känsla.
Men är någon människa verkligen fri? Är vi inte alla beroende av andra människor?
Ja.
Ingen människa är ju en ö.
Nej.
Eller en atom.
Nej. Det är ju så. Och eftersom vi alla är en del av en skärgård, va, så är vi ju del ytterst i den skärgård som heter mänskligheten. Va?
Mm.
Och vi skulle inte klara oss fria, tror jag.
Mm.
Det är liksom en omöjlig tanke egentligen.
Är det en insikt som har kommit med åren? Att ingen människa är riktigt fri utan att vi alla är en del av skärgården?
Ja, det tror jag har kommit med åren, ja.
Ett annat pris som du fått betala för den här klassresan är ju att du inte känner dig hemma i din uppväxtumgänge. Både familj och vänner. Du skriver så här i Mitt förnamn är Ronny. När vi flera år efter det att jag började till läroverket flyttade till tvårumslägenheten i Östra Örgryta uppsöktes jag utanför skolan av mina gamla kompisar Kjell, Ingvar och Bertil. De ville veta min nya adress så att vi skulle kunna fortsätta vara tillsammans. Jag gav dem avsiktligt felaktiga uppgifter. De tog vår gemensamma anteckningsbok och plitade omsorgsfullt ner de felaktiga uppgifterna. Sedan dess har jag aldrig träffat dem. Jag kommer ihåg att Kjell slickade på pennan för att blyertsen skulle ta.
Ja.
Kommer du ihåg det där?
Ja.
Mm, vad tänker du?
Ja, det är ju liksom ett förräderi tycker jag.
Mm.
Och det måste jag kunna bära.
Mm. Men du ler i alla fall.
Jo, alltså det man vinner det är att man överlever. Va? Mm. Men till priset av den här typen av småförräderier. Eller om man inte kallar det för stort förräderi. Mm.
Varför gjorde du så?
Nej, det tycker jag ju inte var någon bra. Jag tycker att jag förrådde någon då tycker jag på något sätt. Det var ett klassförräderi.
Mm.
Och jag har ibland fler, inte så ofta, men då så har jag gjort mig skyldig till sådana här klassförräderi faktiskt. Jag skäms alltid väldigt mycket för dem, det gör jag.
Mm. Så varför gjorde du det? Alltså, varför?
Därför att de kompisarna, va, jag pratade med dem på ett helt annat sätt. Jag pratade med de här nya kompisarna som jag hade fått i läroverket och som jag hade fått genom vanlig kompiskap sådär. Eller som jag hade träffat på stan mer. Jag förstod, jag kunde inte prata med dem så.
Mm.
Jag måste liksom förställa mig för att göra det. Och jag kan inte förställa mig riktigt. Jag tycker det är svårt.
Mm. Så, men varför ville du fjärma dig från de gamla kompisarna?
Därför jag tyckte att de här nya kompisarna, de gav mig mer så att säga.
Mm, och det gick inte att ha både och eller?
Nej, det gick inte. Då skulle jag bli tvåspråkig på något sätt. Ja.
Just det. Vad hade du velat säga till Kjell och de andra om du träffade dem idag?
Ja, jag ville säga då att ni kom och ville fortsätta att vara med mig, men jag kände att jag hade förändrat så mycket så det skulle bli konstigt. Jag hade fått liksom känna mig falsk om jag hade fortsatt att vara med er.
Mm.
Jag har ju fått nya vänner.
Mm.
Mm.
Du är väldigt ärlig när du skriver om det i boken. Hur kändes det att vara så ärlig och öppen med det? Att du gjorde ett förräderi?
Ja, jag tyckte det var lite jobbigt faktiskt att jag gjorde det. För att jag kunde ju inte garantera att inte de skulle läsa boken. Va?
Mm.
Och då skulle de se det förräderiet.
De har inte hört av sig om det?
Nej, det har de inte.
Mm. Jag ska läsa ett stycke till.
Ja.
Allt sedan de tidiga tonåren har jag varit något av en tvångsneurotiker. Panikslagen inför alla sorters övergångssituationer. Från vakenhet till sömn, från inne till ute, från land till vatten, samt till variationer på de här temana. Listan skulle kunna fylla resten av boken. Är det klassresan som spökar? Kopparporten, vaktmästaren med sin nyckel, mörkret, utplåningen?
Ja. Ja, jag är rädd för sådana här övergångar faktiskt. Gränser, passager. Det blev så tydligt på Vittfälska läroböket där jag gick. Va? Där fanns en stor, tung kopparport. Och vaktmästaren som hade då en jätte lik nyckelknippa som gick och låste mig. Där, en känsla av att den stängde två världar. Så att,
Är du fortfarande rädd för de där övergångssituationerna?
Ja, det är jag faktiskt.
Panikslagen?
Ja, lite grann alltså, mellan luft och vatten känner jag det. Jag, när jag badar så försöker jag alltid dyka i för att det ska gå så fort som möjligt. Va? Mm. Och jag vet, andra kompisar, de går liksom för sig med benen sådär. Va? Men jag dyker för jag ska känna liksom att det, nu är det riktigt. Jag kan inte ändra mig i luften.
Just det, inte dra ut på den där övergången mellan land och vatten. En ofrånkomlig övergångssituation är ju döden.
Ja.
Du sa tidigare till mig nu om din fru Lilians död att på ett sätt är den lite konstig döden.
Ja.
Hur en människa som är så levande kan försvinna plötsligt.
Ja, det känns fortfarande väldigt konstigt. Att hon som levde så starkt och intensivt liv, att hon skulle liksom förmörkas och slutligen försvinna, det är liksom lite, ja, det framstår för mig väldigt mycket obegripligt.
Mm. Hur känns det att du själv också en dag ska dö?
Ja, det tycker jag inte är lika svårt.
Inte?
Nej. Alltså det är ju lätt att säga, men jag accepterar det på något sätt, va?
Mm.
Eftersom det är allas, ingår i allas villkor. Men jag är inte rädd för det, det är jag inte.
Mm. Har det alltid varit så, eller en känsla som har kommit med tiden, med åren?
Ja, det har nog alltid varit så.
Mm.
Faktiskt. Mm.
Men jag tänker också på att familjegraven på Gotland, där Lilian ligger, där ligger ju också Nadja. Din dotter som föddes med en CP-skada och en hjärnhinneinflammation. Och som gick bort som 34-åring. Efter ett liv med mycket assistans, men också mycket glädje och känslor. Hur minns du det?
Jo, det minns jag inte väl, alltså. Alltså, det var ju, hon hade ju då ingen, hon kunde liksom inte tänka eller uttrycka tankar eller sådär. Men hon tyckte det var roligt när man buffade på henne och blev glad och kunde nästan bli hysterisk glad. Det är hon som är till vänster där uppe.
Visst du, och tavlor på barnen här på väggen?
Ja.
Du tittar på tavlorna nu, vad tänker du när du ser tavlorna på väggen?
Ja, det är lite, hon ser lite undrande ut tycker jag.
Mm.
Och då skulle jag vilja på något sätt puffa till henne där i hakan.
Mm.
Så hon skrattar.
Vad lärde du dig av livet med henne? Om vad mänskligt liv är och betyder?
Ja, jag tyckte jag lärde mig det att livet består väldigt mycket av de här elementära sakerna. Att vara nära, att buffa mig i huvudet på henne.
Mm.
Sådana saker.
Mm.
Och att det har jag ägnat mitt liv åt, tankar och sånt. Det är ju liksom, det är bara något som ligger ovanpå allt annat. Utan det är ju de här känslorna som, och närheten till en mänsklig kropp som är viktig.
Mm. Vi talade ju tidigare om hur du i hela ditt liv har sökt frihet. Men har insett att människor inte klarar av den friheten. Eller i alla fall att inte du klarar av den friheten. Att vi behöver varandra. Är det Nadja som har lärt dig det?
Ja, på sätt och vis kan jag säga det, att det är det. Jag tycker liksom om jag har lämnat kvar någonting som skulle vara värt något, så är det de här barnen.
Mm.
Det är det som har varit viktigt för mig.
Mm. Så man får ju säga att för att vara en konstruktion så är ju kärleken en otroligt stark konstruktion ändå.
Ja, det är det. Väldigt stark. Väldigt stark konstruktion, ja.
Mm.
Ja. Ja.
Mm. Ska vi säga så, Ronny Ambjörnsson?
Ja.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack själv.
Du har lyssnat på söndagsintervjun med idéhistorikern Ronny Ambjörnsson. Programledare var Martin Wiklin. Producerade gjorde Filip Bom och ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.